Ljudbok MP3 av de stora undren. Brev till min dotterdotter. Av Oscar Busch. Stockholm. Nordiska förlaget. Copyright 1913 Nordiska förlaget. Stockholm. Ersenfred Nybergs boktryckeri. April 1913. Innehåll. Förord. Första brevet. Om den synliga kroppen. Andra brevet. Om den osynliga kroppen. Tredje brevet. Om anden. Fjärde brevet. Om djuren. Femte brevet. Mera om djuren. Sjätte brevet. Om växtvärlden. Sjunde brevet. Om den S. K. Döda naturen. Åttonde brevet. Om krafterna än naturen. Nionde brevet. En liten titt ut den världsrymden. Tionde brevet. Om döden. Elfte brevet. Om den osynliga världen. Tolfte brevet. Den osynliga världens byggnad. Och beskaffenhet. Trettonde brevet. Om livet än den osynliga världen. Fjortonde brevet. Om de olyckliga andarna. Femtonde brevet. Om återfödelsens lag. Sextonde brevet. Om vedergällningens lag. Sjuttonde brevet. Mera om vedergällningens lag. Adertonde brevet. Om utveckling eller revolution. Nittonde brevet. Om mästarna. Tjugonde brevet. Om den ende. Till min lilla dotterdotter. Det är till dig dessa brev är och skrivna. Men du är ju barn ännu. Inte har du något intresse för de frågor jag här behandlat och inte kan du förstå mina funderingar över dem. Det är sant. Men den tid kommer nog, hoppas jag, då du både doktor hög att fördjupa dig i tillvarons gåtor och även förstånd att urskilja vad som är sanning. Till dess kan du ju lägga mina brev på hyllan. Kanske tycker du att jag kunde ha väntat några här med att skriva dem, så hade de haft mera av nyhetens värde. Väntat, vet jag ens om morgondagen är min. Morfar är gammal och har kanske inte så lång tid kvar. Vad jag vill ha sagt dig måste jag säga, innan det blir för sent. Du går in i livet. Jag är på väg ut. Låt mig därför redan nu få säga dig vad jag har på hjärtat. Men läs icke mina brev förrän du själv börjat undra och fråga. Och tag ingenting som absolut sanning. Utan pröva allt och behåll vad du tycker att både huvud och hjärta kan säga ja och amen till. Vad du inte förstår eller inte kan gilla det ska du därför inte genast förkasta. Lägg det åsido. Vänta. Tills det må hända längre fram i livet möter dig under en annan form. Som du bättre förstår och lättare kan mottaga. Jag talar av egen erfarenhet. Då jag säger dig. Att mången sanning. Som man i ungdomligt övermod bortkastar. Emedan den bjudes under en osmältbar form. För man senare i livet ödmjukar sig till att taga upp igen med all den vördnad. Som en djupare insikt förlänar. Var därför varsam med att säga om något som du icke genast fattar. Det är omöjligt. Vad jag åsyftar med dessa brev är inte så mycket att lära dig något nytt. Mycket av vad jag här berör för du bättre lära känna av egna studier. Nej. Vad jag vill. Det är att du ska få ögonen öppna icke blott för den synliga världens stora under. Som möter oss överallt. Men så lätt glida oss förbi. Därför att de är så alldagliga. Utan även för de ännu större under. Som den osynliga världen döljer bakom sin förlåt och som vi är så ovana att giva några tankar. En sådan inblick i naturens hemligheter är en god ledstjärna på den utvecklingens väg vi har att vandra. Den låter oss förnimma det omätliga djupet av den vishet, kärlek och rättfärdighet, som är och tillvarons grundpelare. Den låter oss ana Gud. Kunde mina brev bliva dig till någon hjälp i det avseendet, skulle det innerligt glädja din gamle morfar. Kapitel 1. Om den synliga kroppen. Du lilla vän. Jag vill tala med dig om de stora under som finnas här i världen. Jag är även i högre världar. Och jag vill börja med att tala om ett av de största undren. Om dig själv. Du blir förvånad. Du svarar kanske kolon höger citationstecken inte är väl jag något under. Jag är bara ett barn. Likt alla andra. Det har du rätt i. Och ändå är du ett av Guds stora under. Ty varje barn. Varje människa är ett obeskrivligt under. Som ingen ännu fullkomligt kunnat fatta. I århundraden har de lärdaste män och kvinnor studerat människokroppen. De har tagit reda på och beskrivit hur benstommen är byggd. Hur musklerna är och fästade vid benen. Så att vi kunna röra dem. hur hjärtat arbetar och pressar blodet fram och åter i de fint förgrenade ådrorna, som når fram till kroppens alla delar. Så att var man sticker sig med en nål kommer det fram en liten bloddroppe. De har studerat hjärnan, tankens underbara verkstad, och hennes snabba budbärare nerverna, vilka inrapporterar till hjärnan allt vad de förnimmer och föra hennes befallningar ut till musklerna. De har uppdagat ögats hemligheter och förklarat hur detta lilla instrument kan översätta eterns vibrationer i både former och färger och även lära oss att bedöma avstånd. Så att vi inte griper efter månen som efter en penna på bordet. De har lärt sig förstå hur örat uppfångar luftens dallringar och kommer oss att urskilja vindens sus, musikens harmonier och människoröstens tonfall. De har undersökt magen, människokroppens hemlighetsfulla laboratorium, där all den goda mat vi förtära sönderdelas och värderas, där det odugliga frånskiljas och avföras genom tarmarna och det dugliga ytterligare beredes och förvandlas till näringsämnen, vilka sedan med blodet föres ut i kroppen och förvandlas till nya delar av ben och muskler, blod och nerver, medan förbrukade delar av det som tillhört kroppen föras till lungorna, där de brännas, dock utan eld, och föras ut med andedräkten liksom röken går ut genom en skorsten. Allt detta och mycket mera har de lärda studerat och överallt har de stött på de största under. De har funnit hur visst människokroppen är inrättad, hur oändligt sammansatt och invecklad den är och dock så enkel som det gärna kan tänkas för att kunna tjäna så många ändamål. Och vad de uppdagat har de skrivit ned och lämnat efter sig i böcker för att tjäna kommande släkten till undervisning och ledning. Ja, de har till och med gjort sig mödan att skriva ned huvudsumman av sina djupa kunskaper i små lättfattliga skolböcker. Så att även barnens skola får någon liten del av deras vetande. Du har nog redan i skolan läst och hört om detta, den synliga naturens allra största verk. Men har du också riktigt känt dig gripen av häpnad och vördnad inför det underbara, som heter en människokropp? Har du själv känt dig liten inför den tanken? Hur har ett sådant mästerverk kunnat danas? Människor kunna uppfinna märkvärdiga ting, telefoner, automobiler och flygmaskiner, men ingen människa har uppfunnit eller tillverkat något som är tusendedelen så underbart som människokroppen. Då bör du kunna förstå att det måste vara en oändligt mycket högre intelligens som uttänkt och skapat denna. Det har för övrigt icke gått på en gång, under tider av en ofattbar längd, under tusentals gånger tusentals där har människokroppen i naturens stora verkstad småningom utbildats till vad den nu är. Och varje släkte har givit sin kroppsform i arv till ett följande. Sedan det genom att utveckla sina kroppskrafter omedvetet lagt något litet nytt till det, som de fick i arv från sina fäder. Naturen har tålamod och har tid att vänta. Den gör sig icke bråttom. Under miljoner av år har den stilla och säkert arbetat på att ombilda den härda och otympliga fysiska materien för att av dess beståndsdelar bygga upp någonting så vackert, så formfulländat, så sinnrikt som en människokropp. Du kan tänka dig vad de lärda hava häpnat, då de småningom kommit alla dessa naturens hemligheter på spåren. Vad måste icke då både du och jag känna av vördnad och beundran inför detta naturens enastående mästerverk? Har du tänkt på hur arbetet är ordnat inom kroppen? Hur varje kroppsdel har sin särskilda uppgift att fylla? Du har ögonen för att se, öronen för att höra, näsan för att lukta, tungan för att smaka. Du har benen för att gå, armar och händer för att arbeta och så har du hjärtat för att pumpa blodet ut i ådrorna och tillbaka igen. Lungorna för att förbränna förbrukade kroppspartiklar och den välsignade magen för att hålla hela kroppen vid liv. Magen är ångpannan, fabriken, och hjärtat är maskinen, utan vilken det hela skulle stanna av och rosta och falla sönder. Men fast den var och en har sin syssla att sköta, arbetar de alla i den största endräkt för ett gemensamt mål, för att tjäna den härskare, som rör om den märkvärdiga fabriken. Vem det är skola vi sedan tala om. Det är på hans befallning som fötterna går och händerna arbeta. Men många, ja de flesta av hans arbetare behöver inga särskilda order för sin verksamhet. De är så tränade att de utför sitt arbete stilla och trofast utan några påminnelser. Du behöver icke säga till lungorna, nu ska ni andas, så att blodet kan få syre, när det ska bränna upp odugliga kroppspartiklar, eller till blodet. Nu ska du skynda dig att föra bort allt avskräde, som samlat sig i kroppens alla vinklar över år och bära det till lungorna för att brännas, och sedan ska du hämta materialet från magens magasin och föra ut dem i kroppen och bygga nytt. Där du rev ned. Du behöver inte säga till nerverna. Ni ska vara så snälla och tala om för mig. Så snart jag sticklar mig på en nål eller bränner mina fingrar på ljuset. Inte heller behöver du säga till magen. Tag nu vara på all den goda mat jag äter och gör om den till kött och ben och muskler och annat. Som jag behöver. Men det odugliga ska du kasta bort. Nej. Alla de där omsorgerna är du befriad ifrån. Därför att du har så väl inövade tjänare. Som vet precis vad de har att göra och som är så villiga att de aldrig säger nej. Aldrig riktigt nej. Men nog händer det ibland att de inte orkar med sitt arbete. Men då är det ditt eget fel. Då har du överansträngt dem eller varit hård mot dem. Du har kanske proppat magen så full med en god efterrätt. Att den inte vetat sig någon råd. Hur den skulle kunna tillgodogöra sig den onödigt stora leveransen. Den har blivit ledsen och tänkt kolon höger citationstecken. Jag bryr mig inte om att taga vara på vad jag inte behöver. Och så har den slagit alltihop i avloppsröret och du har fått diarré och kanske litet feber och huvudvärk till på köpet. Det fick du för att du bar dig illa åt mot din mage. Eller du har kanske en kall vinterdag sprungit dig i varm och sedan stått stilla och dragit in den kalla luften i lungorna. Du tänker inte på lungorna. Men lungorna tänkte kanske om dig. Att du var en hård husbonde. Som så kunde behandla dina trogna tjänare, först anstränga dem och sedan omsvepa dem med frostiga vindar. Du var nog inte så elak som lungorna tänkte. Men du var dum och därför fick du sedan vara in och hosta i flera veckor. Nej du. Var omtänksam och snäll mot dina goda tjänare. Det får du själv bäst av. Jag var rädd om din kropp. Håll den putsad och ren och ge den vad den behöver men inte mera, och var framförallt tacksam för att du blivit ägare till en så sinnrik och vacker organism. Som uträttar allt vad du önskar och tillverkar allt vad du behöver. Är inte din kropp ett stort under? Eller säg mig ett som är större. Du står nog svarslös inför den frågan. Och dock finns det ett som är ännu större. Men därom vill jag språka med dig i nästa brev. Din gamle morfar. Kapitel 2. Om den osynliga kroppen. Du kära vän. Du har kanske tänkt lite på vad jag talade om i mitt förra brev. Hur underbart din kropp är uppbyggd. Hur skickligt och villigt alla dess organ fullgöra sina skyldigheter. Men har du också tänkt på och undrat över vad det är som håller den vid liv och vem det är som är ägare till detta naturens underbara mästerverk? Du svarar kanske med en liten skymt av stolthet. Det är jag det. Ja, det är sant. Men vem är då du? Inte tror du väl att du är bara den där kroppen? Kanske har du någon gång, när du lyssnat till de äldres samtal, hört någon gammal farbror säga: människan är bara kött och blod. När hon är död finns hon icke mera. Då är allting slut. Ja, det finns nog dem som tror så. Eller som tror att de tror så. Men så tror nog inte du. I denna enda punkt vet du kanske bättre än din gamle farbror. Men innan du förhäver dig över detta ditt företräde, bör du riktigt göra klart för dig vad du själv tror och även lära dig förstå. Varför din gamle farbror tror så helt annorlunda. Och det är just vad jag nu vill hjälpa dig med. Du förstår nog att livet är något mycket hemlighetsfullt. Något som man inte kan hålla i sin hand och se på med ett förstoringsglas. Och ändå finns det i varje liten del av din kropp. Ja, du förstår nog också att det är just detta hemlighetsfulla liv som håller ihop kroppen och sätter alla dess organ i verksamhet. Om livet flyr sin kås, dör kroppen. Den multnar och faller sönder. Du har nog sett något dött djur. Hur livlöst och orörligt det ligger. Och har det varit dött någon längre tid, så har det börjat undergå förruttnelse. Livet är således en kraft. En underbar, hemlighetsfull kraft. Men varifrån kommer då denna kraft? Det ska jag försöka förklara. Det förhåller sig så att du utom din synliga kropp, den som du ser med dina ögon och kan taga på med dina händer, också har en osynlig kropp som bor in i den synliga kroppen, eller som så att säga begagnar den synliga kroppen som ett ytterplagg. Denna inre, osynliga kropp har alldeles samma form som den yttre kroppen. Den har sina armar och ben, sina ögon och öron, sina nerver och sina blodkärl, sitt hjärta och sin mage, alldeles som den synliga kroppen. Men därför att den är osynlig har ingen av dem lärda, vilka studerat människokroppen, någonsin kunnat se den eller få tag i den, och därför har de så svårt att tro att en sådan osynlig kropp finns. Och vad de lärda tro, det tror också de flesta andra människor. Och det får man inte förtänka dem. Du undrar då säkert hur jag kan påstå att den existerar, när inte de lärda kunna få syn på den. På den frågan kan jag endast svara att det finns människor som äger den välsignade gåvan att kunna se in i den värld som för vanliga människor är osynlig. De sägas därför vara klarsynta, och de har sett denna för andra osynliga kropp. När nu samstämmiga vittnesbörd därom framkommit från tusentals klarsynta personer, som varit vitt skilda och icke stått i någon beröring med varandra, så vore det ju dumdristigt att påstå att de alla skulle ha orätt och jag, som ingenting sett, har rätt. Därför har jag i denna punkt en annan tro än de lärda, men jag ber dig icke att du genast ska tro som jag. Försök bara att tänka dig möjligheten att det finns en sådan osynlig kropp inom den synliga. Så ska du få se att det hemlighetsfulla livet blir lättare att förstå. Ty vad är din synliga kropp annat än ett redskap, ett verktyg åt din osynliga kropp, som är mycket för mer än den synliga? Och varför är den för mer, undrar du? Jo, därför att den osynliga är oförstörbar, då däremot den synliga är mycket lätt förstörd. Då den synliga kroppen dör, lever den osynliga fortfarande. Den osynliga kroppen är den nu som utsänder den kraft som kallas liv. Och detta liv genomströmmar varje liten fiber i din synliga kropp och gör den levande. Ända tills din död är dessa dina båda kroppar förenade i ett trofast famntag. De håller varandra fast omslutna. Ty de känna att de icke kunna undvara varandra. Din osynliga kropp behöver din synliga kropp med dess innesorgan för att kunna uppfatta den värld du lever i. Och den behöver också din fysiska kropp med dess hjärna, dess tunga, dess armar och ben för att kunna inverka på denna värld. Vad tror du till exempel att en urmakare kunde uträtta utan sina verktyg? Han måste ha ett förstoringsglas för ögat för att se in i det fina urverket och upptäcka vad det har för fel. Och han måste ha fina tänger och vassa filar för att taga fatt i de små kugghjulen och ändra dem där det behövs. Vad verktygen är för urmakaren, det är den synliga kroppen för den osynliga. Då kan du förstå hur mycket mera betydande den osynliga kroppen är än den synliga. Men i ännu högre grad är den synliga kroppen i behov av den osynliga. Tiden förutan kan inte den synliga kroppen röra en läm. Den är lika så redlös som de små verktygen skulle vara att utan urmakarens hjälp på egen hand laga en klocka. Du förstår då hur inälligt de måste vara fästade vid varandra, dina båda kroppar. Men hur är det dock alltid där den osynliga som är husbonde över den synliga? Och båda dessa underbara kroppar är din egendom. Tänk vad du är rik. Och vilka möjligheter du har att uträtta något vackert och stort i livet. Ja, du har också en stor förpliktelse att vara andra till nytta och glädje. När du fått sådana möjligheter, ty inte har du fått dem bara för att göra vad du själv tycker är roligt, för att äta gott och skaffa dig vackra kläder och tvinga andra att utföra vad du själv är för lat att göra. Nej, du ska lära dig att vara nyttig, vara villig och god, så att du sprider glädje omkring dig alldeles som en ros sprider vällukt. Det har du också själv den största glädjen av. Men för att kunna göra detta måste du vörda även din osynliga kropp. Ty vad det är av vikt att hålla den synliga kroppen ren och frisk, så är det ännu viktigare att hålla din osynliga kropp sund och fläckfri. Tiden är i det avseendet mycket ömtåligare än den synliga. Jag ska tala om för dig en hemlighet. De som hava den sällsynta gåvan att kunna se de osynliga kropparna hava berättat att dessa har olika färg, beroende på om människan är god eller ond. Hos en kärleksfull och from människa är den osynliga kroppen strålande vit och vacker. Hos en elak människa åter är den mörkgrå eller smutsbrun med fula fläckar. Och när hon blir ond fara brandröda flammor över kroppen, och det uppstår nya fläckar bredvid de gamla. Och om man brukar narras och fara med osanningar, så får den osynliga kroppen en giftig ärgrön färg. Den blir ful och vederstygglig. Ja, du kan inte tro hur förskräckligt somliga människor vanvördar sin osynliga kropp och förstöra dess form, så att de ser både smutsiga och vanskapliga ut. Om också den synliga kroppen är aldrig så vacker och välputsad. Du tänker kanske att det väl inte är så farligt då den i alla fall icke syns. Den har ju den synliga kroppen utanpå. Jo, du må tro. Det är farligt nog. Ty en dag faller den synliga kroppen bort. Man dör och då står man där i hela sin fula nakenhet och har ingenting att skyla sig med. Men därom vill jag nämna lite mera i ett annat brev. Nu vill du säkert gärna veta vad du har att iakttaga för att hålla din osynliga kropp fläckfri och ren. Regeln är mycket enkel, men icke alltid så lätt att efterleva. Den lyder: var alltid i tankar, ord och gärningar sann och god och ren. Det är således, som du lätt kan räkna efter, en niofaldig regel. Tillåter du mig att giva dig ett gott råd? Upprepa denna regel tyst för dig själv varje morgon, när du kläder dig. Det ska småningom komma att sätta sin prägel på din dag. Och ingenting skulle högre glädja din gamle morfar. P.S. Jag höll ju på att glömma tala om för dig vad man kallar den osynliga kroppen. Det är ett namn som du hört många gånger, men kanske aldrig haft någon riktig uppfattning av. Man kallar den själ. Men den har också ett annat namn som du gärna kan lägga på minnet tills vi kommer längre i våra studier. Den kallas även astralkropp. Kapitel 3. Om anden. Du kära barn. Ja, nu vet du ändå något om dina båda kroppar. Men vad vet du om dig själv? Ty du förstår nog att eftersom du äger båda dessa kroppar, så måste du vara något ännu mycket för mer än dem. Du är den ännu mycket underbara varelse som bor i dessa kroppar och befaller över dem. Men vad du i ditt innersta väsen är, har sig icke så lätt att förklara. Det lilla jag kan ha att säga om det ofattbara som lever och regerar i ditt väsens innersta lönkammare blir till ett mycket kort brev idag. Du vet att du kan tänka och du vet att du har en vilja. Du kan fundera ut vad du vill göra, vare sig det är för att vara god eller elak, och du kan med din vilja sätta det i verket. Denna tänkande och viljande varelse är dig själv. Dina kroppar är och bara dina verktyg. Det ena finare, det andra grövre. Men du själv är det som sitter vid rodret och styr din levnadsfarkost och som därför ensam bär ansvaret för att du styr riktigt kurs. Denna innersta kärna av ditt väsen, det är anden. Det är en helig klenod. Ty det är en gnista av Gud själv. Genom den bär du inom dig ett aldrig tystnande vittnesbörd om att Gud lever. Ja, att han lever i ditt eget bröst. Det är hans röst du hör när du inom dig förnimmer en stämma som icke lämnar dig någon ro förrän du bett om förlåtelse för att du varit hård eller begått ett fel. Det är också hans röst som uppmuntrar dig och fyller dig med glädje när du offrat något av dig själv för att hjälpa en annan. Ju mera du lyssnar till den rösten och följer dess maning, desto lyckligare ska du bliva. Men nedtystar du den stämman och tror dig kunna leva utan den, då tätnar skuggorna i din själ och du går vilse i mörkret. I den gnista du fått av Gud ligga förvarade de allra dyrbaraste skatter. Men de finnas där bara så som möjligheter. Och det beror helt och hållet på dig själv om de skola ligga där obrukade. Jag kanske går förlorade. Eller om du ska vörda och utveckla dem så att de bliva vad de är och ämnade till. Strålande diamanter som speglar det himmelska ljuset. Du vet kanske att det är ett mycket långsamt och mödosamt arbete att slipa en diamant. Ännu svårare är det att slipa anden. Det går inte på ett jordeliv. Men så har vi ju också hela evigheten för oss. Men därom mer en annan gång. Nu vill jag bara lägga dig på hjärtat att Gud lever inom dig som ett litet frö. Som det tillkommer dig att vörda och ansa. Så att det växer upp till ett vackert träd. Som kan sprida vällukt och bära läskande frukt. Det är din lyckliga lott att äga ett sådant privilegium. Att vara kallad till ett sådant värv. Var tacksam därför och gör det till din dagliga strävan att söka fylla en sådan plats i livet. Det skulle innerligt glädja gamle morfar.